Han är klippan, Jesus. Han är urtidens Gud. Jag tycker så mycket om det ordet, urtidens Gud. Och har vi mött Jesus, då har vi också mött Fadern. Amen. Det är så underbart. Så jag gör som så att vi börjar med att läsa lite ord tillsammans. Vi kan väl börja med det ordet där i femte Mosebok 33 och 27. Nu blir det bläddra i Bibeln idag. Ska vi se här. Ja, femte Mosebok 33 och 27. Precis det jag nämnde nu. Nu blir det mycket läsa. Men vi läser tillsammans. Och så låter vi Gud tala från sitt ord. För ordet är inspirerat av den helige ande. Där står det. En tillflykt är han. Urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Han ska jaga fienderna framför dig. Och säga. Förgör dem. Står det. Amen. Och i 32 där, nu vill se om det är 32 och 4 så står det. Vi bläddrar bakåt. Kapitel 32 och 4. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Rock of ages cleft for me. Klyftan för mig. Där jag får gömma mig egentligen. Är lite bättre. Du som brast för mig. Ja, det gjorde han. Men ja. Vi tittar på andra Mosebok, kapitel 33 där. Andra Mosebok, kapitel 33. Det är Mose som har lett Guds folk ut ur Egypten. Andra Mosebok 33. Och så börjar vi, vi kan börja i vers 11 egentligen. Så läser vi några verser framöver där. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son. Som var en ung man. Lämnade inte tältet. Han kunde inte lämna Guds närvaro, han ville vara där. I Thoralf Gilbert säger ansikte mot ansikte i förklaringen här. Moses såg inte Herren själv utan Herrens gestalt. En uppenbarelseform som gör Guds osynliga väsen synligt för människan. Folket såg denna härlighet i skydd av ett moln, står det. Vi fortsätter att läsa vers 12. Moses sa till Herren, se du säger till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss. Så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra. Ty, du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Vilka underbara ord. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han svarade, Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren, se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Vilka ord. Ställ dig där på klippan i klyftan. Det är precis exakt det du och jag behöver idag. Vi behöver hitta härligheten hos Gud. Så att vi kan stå där i klyftan. Där vi kan vara nära honom. Så nära som han vill. Där vi är skyddade. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Vi behöver det här gömstället idag. I den här världen vi lever i. Den här mörka världen. Precis som Mose fick göra den här upplevelsen. Så jag tror att det är fullt möjligt att du och jag också kan få göra detta. Jag ska låta all min godhet gå förbi dig. Det betyder helt enkelt att det är hela Guds väsen och hans natur. Det är hans godhet. Det står också på ett annat ställe att Gud är en förtärande eld för den syndiga människan. Och det finns faktiskt en gräns emellan människan och hennes naturliga kropp och Gud. Och det är först när vi blir iklädda den himmelska och andliga kroppen som vi väntar efter och som vi borde längta efter. Att vi ska ikläda oss den himmelska kroppen. Det står i Bibeln att det är vår förlossning. Det är den dagen vi ska vänta på. Först då ska vi se honom som han är. Sjöng vi, min Jesus lever. Ja. Vi går vidare och tittar lite mer. Jesus Kristus, Guds enfödde son, klippan. Vi behöver inte slå upp det, men det står i Psalm 118. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Han är en fast tillvaro. Jesus, det går inte att rucka på honom. Han är klippan som står fast. Och det är byggnadsarbetarna som kastade bort den här. Han blev en hörnsten. Och Jesaja står det i Jesaja 28. En grundsten är han i Sion. Han är en välbeprövad, dyrbar hörnsten. En fast grundval, står det. Och den som tror på den, står det, behöver inte fly. Det här är vår säkerhet det jag talar om nu. Det här är vår trygghet i denna värld vi lever i. Om vi går fram till första Petrus brev. Där har vi redan varit lite. Och vi tittar på det andra kapitlet. Vi ser andra kapitlet, vers 4, från vers 4. Första Petrus brev, andra kapitlet och vers 4. Kom till honom, den levande stenen. Han är dessutom levande. Som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, som Fadern, tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det jag vill betona idag är att det är Jesus i allt vi säger, gör, hur vi handlar, allt vi tror. Allting sker genom Jesus. Som jag sa förut, vi kan aldrig nå fram till Fadern utom genom Jesus. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Står det där. Och för er som tror är den alltså dyrbar. Den är dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem, står det. Och så står det att vi är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det finns mycket man skulle kunna läsa här. Ska vi gå till Jesaja också, kapitel 8. Jesaja kapitel 8. Det här kapitlet handlar om dom över Israel genom Assyrien en gång. Men jag vill läsa det med tanke på hur vi har det idag runt omkring oss. Och vi kan läsa från vers 9. Rasa ni folk, ni ska ändå krossas. Lyssna alla länder i fjärran, rusta er. Ni ska ändå krossas. Jag rustar er, ni ska ändå krossas. Gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Det här är Guds allmakt. Så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa... Nu ska vi säga, han varnade mig, oss, för att vandra på världens väg. Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Alltså vi ska inte tänka så som världen tänker. Vi ska inte känna oro, ångest och fruktan inför det som vi ser runt omkring oss. Då står det så här, håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Så det här är också ett ord för vår tid. Vi är Guds folk, ett heligt prästerskap som är kallade till tjänst i denna världen. Men vi ska leva i världen men inte av världen. För det är så, det var så här i den här texten att de ondskefulla folken, det onda folket, man trodde själva att man hade kontrollen. Är det inte det vi tror idag? Är det inte det världen tror idag? Vi har kontroll, fast i själva verket är det kaos. Så står det, men de är bara redskap i Guds hand och kommer i sin tur att krossas när Guds tid är inne. Herren ger beskydd och frälsning åt de som tror på honom. Men för de som inte tror blir han en klippa till fall. Det är det texten handlar om. I ett annat ställe i Nya testamentet, i Första Korinthierbrevet, står det: om någon älskar Gud är han känd av honom. Tänk dig det. Att vi är kända av Gud. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Visst är det fantastiskt? Honom älskar ni utan att ha sett honom. Ska vi gå tillbaka till Petrus igen? Ska vi se om vi hittar. Första Petrus brev. Vi hoppar lite här fram och tillbaka. Nu har Birgit läst det här i början. Första kapitlet. Ska vi läsa det igen, Birgit? Det var med här i mitt. Ja. Petrus första brev kapitel 1 och vers 2. Och framåt. Och lite längre fram. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden. Jag tycker ni ska ta det. Vi ska ta det till oss nu när vi läser det här. Det här handlar inte om då. Det som var då. Utan det här är oss. Vi är Guds folk. Så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Hör ni nu vad jag läste här? Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, läste Birgit här tidigare. Fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Hur säkert är det inte detta arvet? Va? Det kan inte förstöras. Det kan inte vissna. Det är förvarat åt oss i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd. Det finns en frälsning beredd för Guds folk och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det här är så underbart att läsa. Och så står det i vers 18 där framöver. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Jag tror det är viktigt att vi börjar fokusera på att vi inte kan själva. Det finns någon sån här förgudning bland människor idag. Vi gör oss själva till gudar, vi gör oss så stora, vi är så betydelsefulla och så. Men vi är ju ingenting när vi läser, om vi läser Guds ord och studerar Guds ord, så är vi ju ingenting om vi inte hade Jesus. Det är ju bara genom Jesus vi kan göra allt detta. Vi kan ju inte ens nå fram själva om vi tror att vi kan. Det hjälper ju inte att sitta och meditera hur mycket du än mediterar eller söka i ditt inre eller något sånt här liksom flummigt. Det hjälper inte, för det är bara genom Jesus. Och vad är Jesus? Han sitter på Faderns högra sida och han ber för oss i denna stund. Det är han som är vår väg till Fadern. Och det är så bra när vi börjar titta på de där bibelorden, för då blir vi mindre och han blir större, tycker jag. Orkar ni läsa lite till eller? Ja. Det här är ordet som talar. Jag får säga till när ni blir trötta då. Får vi stå upp en stund. Ska vi läsa från Johannes? Johannes står mycket bra om Jesus. Det står mycket bra i hela Bibeln om Jesus. Hela Bibeln från gamla testamentet, från första bladet i Bibeln, är ju fullt av Jesus. Och det är så många som inte ser det. Och jag tror att det har varit för fattigt det här med bibelstudier. Och man har liksom inte studerat det här. Det är många kristna som aldrig öppnar gamla testamentet, för de tycker det är jobbigt att läsa det. Och ändå har de varit med på vägen i många år. Och då har de ju missat det fantastiska att han var ju den som var med ifrån begynnelsen. Jesus, han fanns vid Faderns sida. Johannes 12 börjar vi på där då. Det är svårt att begränsa sig när man ska läsa om det här. Vart ska man sluta och var ska man börja? Men om vi börjar Johannes 12 och vers 37 tror jag skrivit där. Börjar vi på. Det var Jesus. Som talade till folket. Talade till lärjungarna. Så står det i vers 37 i kapitel 12. Johannes. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. De trodde inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Herrens arm är ju en beteckning för Guds styrka och makt. Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, alltså bland judarna, som trodde på honom. Men, hör nu här, för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. Alltså vilka jämförelser man kan göra till dagens samhälle, till vår tid. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Här kommer det väsentliga. Jesus kunde heller inte göra något utan Fadern. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag talar ska döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig, säger Jesus här. Det här handlar också om vårt vittnesbörd. Ditt och mitt vittnesbörd. många trodde på honom, till och med stora rådet. Men de vågade inte bekänna det. För då skulle de bli uteslutna ur sitt sammanhang. Idag talar man ofta om sammanhang. Vilket sammanhang är du i? Kristi kropp, Guds församling. Vi borde inte tala om det ena sammanhanget eller det andra sammanhanget. Det finns ju bara en kropp som är Kristi kropp. Det finns egentligen bara en Herre, en Gud. Det finns egentligen bara en. Men när vi börjar sortera upp det i olika sammanhang. Ja. Då börjar jag fundera. Om man inte vågar bekänna sin tro på Jesus. Jag lyssnade på något vittnesbörd av Daniel Wiklund. Han berättade om, han tog bilden av äktenskapet. Brud och brudgum som älskar varandra. Som längtar efter att komma tillsammans. Som längtar efter att få vara ett. Man älskar varandra så mycket. Man har en sån längtan efter varandra. Och han tog en bild av äktenskapet. Att jag tänker om en kvinna bjuder hem någon man till sig. Och mannen är inte hemma för tillfället. Och så börjar hon täcka över alla fotografier, bröllopsfotografier, alla foton på sin man. Och liksom, hon gömmer undan mannen. Och då tänker jag, är det det vi gör med Jesus, vi som är troende? Tänk dig nu att Jesus älskar sin brud, sitt folk så oerhört mycket. Jag talar till mig själv också. Han älskar oss så mycket som han till och med har gått i döden för oss. Men vi stoppar undan fotorna på honom. Vi stoppar undan allt som tillhör honom. Och så smyger vi lite. Liksom, vi bekänner inte att vi älskar Jesus över allt annat. Tänk om man skulle komma in i någonstans, var som helst, tillsammans som par. Om man skulle komma tillsammans med sin äkta hälft. Om man inte skulle vilja presentera honom. För man kommer kanske på en tillställning där man inte har mötts förut. Och man vill inte presentera sin man. För man tycker att det är skäms lite för honom. Jag kliver fram själv. Jag säger inte att han är min man. Eller jag säger inte att hon är min hustru. Liksom, utan jag Men så gör vi ju inte. När vi kommer någonstans så presenterar vi. Det här är min man eller det här är min hustru. Liksom. Men vad är det vi gör med Jesus? Ja, vi smyger undan honom. Och jag tycker att det var så fariserna gjorde här. I bibeltexten. Det är väl värt att tänka på det. Att vi behöver inte skämmas för Jesus. Vi får sjunga den här sången. Jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Ja. Det är vårt vittnesbörd också. Vi går till det 14:e kapitlet också där. Där handlar det om att Jesus är den fulla uppenbarelsen av faderns väsen. Han är det. Han är den fulla uppenbarelsen av faderns väsen. Det står ju, vi vet att Jesus säger, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och så säger Jesus till lärjungarna. Bland det sista han talar till dem. Från vers 7 där. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Då Petrus säger en av lärjungarna, Filippus. Han var ju också, följde Jesus. Han älskade Jesus och var tillsammans med Jesus. Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Vad kan Jesus säga idag till oss? Så länge har jag varit hos dig. Så länge har jag varit hos er. Så många år har vi varit tillsammans. Men du har inte lärt känna mig, Filippus. Du känner ju inte mig. Har du inte förstått? Hur länge har vi vandrat tillsammans? Hur länge har du tjänat mig? Hur länge har vi bott tillsammans i samma hus? Och du känner inte mig. Jag tror det var med sorg Jesus sa detta. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Jag tror att det var med sorg. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig, säger Jesus. Och så säger han i vers 23. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Här skriver Thoralf Gilbrandt. Vers 23 i kommentaren. Ta boning. Ta boning. Huvudtanken med israeliternas helgedom i gamla testamentet var att Herren skulle bo ibland sitt folk. Men den boning det här talas om är inte knuten till en bestämd helgedom. Det är Guds närvaro i hjärtat, verklig om en osynlig. Jesus är den fulla uppenbarelsen av faderns eviga väsen, hans makt och kärlek. Gud uppenbarar i köttet. Denna uppenbarelse är grunden för deras tro på Gud och deras tro på Kristus. Det här är grunden. Jesus sa på ett ställe här i Johannes 16 att allt vad fadern har är mitt. Står det i 16 och 15. Och att fadern själv älskar oss, står det i vers 27, i det 16 kapitlet. Ty fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern, säger Jesus. I 16 och 28. Och i vers 33 säger han, slutar han där, så säger han: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Här finns så många oerhörda sanningar. När vi läser Johannes. Så står det, om vi går tillbaka till 14 och 16. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Tänk, det här är allt det här är tröst ifrån Jesus. Det här är att han är i oss, han bor i oss. Inte bara han utan fadern och sanningens ande bor i oss. Jesus är vår förespråkare, vår talesman inför fadern. Han är vårt tillträde, vägen till tronen. Men han är också faderns talesman för oss. Och så tröstar han dem, Jesus här. Han säger att han ska gå bort. Men jag ska inte lämna er faderlösa, säger han i 14 och 18. Jag ska komma till er, säger han. Jag ska komma till er. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Jesu bortgång var aldrig tanken att han skulle avbryta någon gemenskap som de hade med honom. Tvärtom så kommer han själv till dem. Plus fadern, plus den helige ande. Det blir bara bättre egentligen. Han ska ta sin boning i oss, i den troende. Och så läste vi att den boningen, det är ju inte längre den här tabernaklet eller det här tältet eller templet. Inte längre knuten till en bestämd helgedom, utan det är i våra hjärtan. Så vi kan alltid bära med oss templet där vi kan lovprisa, lovsjunga och tillbe honom. Ja, det är många sanningar i de här bibelorden. Och nu börjar ni bli trötta. Jag tänker att det var begynnelsen på det som kommer sen. Och nästa gång så vill jag tala om Jesus. Hans ursprung. Vem han är egentligen. Och komma in på det uppdrag som vi har fått ifrån honom. Vi har fått ett uppdrag. Och till slut. Och det får vi se om det tar två gånger till. Eller så vill jag tala om himmelen. För det är målet för vår frälsning. Det är så inne idag i olika sammanhang att fokusera på att bygga Guds rike. Men man bygger Guds rike, det låter väl bra. Det är ju jättefint att vi är med och bygger Guds rike. Men då bygger man det på jorden. Men Gud har inget jordiskt rike. Han har inte det. Vi ska inte bygga Guds rike på jorden. Däremot så kan vi väl utbreda det då på något sätt. Men det är ju Guds rike inom oss, va? Och en del säger till och med att man ska bygga Guds rike här så att han kan komma tillbaka. Alltså, vad är det? Vad står det i Bibeln? Helt och hållet. Det är väldigt utbrett idag. I många sammanhang. Att vi ska bygga Guds rike så att Jesus kan komma tillbaka. Vad kan vi göra? Vi kan väl inte göra någonting. Han urtidens klippa som inte går att rucka på. Vad kan vi göra för att vi ska liksom sätta igång eller stoppa någonting? Det är ju han som leder genom sin helige ande. Han är huvudet för församlingen. Vi är levande stenar. Visserligen är vi det. Men vi kan ju inte styra. Och nu flyttar vi dit och så ska vi köra igång så vi kan bygga Guds rike här nu. För nu ska vi bli starka. Nej, det går inte. Det står ju att Jesus, står i apostelgärningarna, var han som la till församlingen. Han till och med bestämmer vilka som ska läggas till församlingen, kan man säga. Vi predikar Och utan att vi predikar så är det ingen som blir frälst. Därför att tron kommer av predikan, och predikan är kraft av Jesu Kristi ord, står det. Därför är ju det vår uppgift att predika Guds ord. Det är lite intressant det där med Guds rike alltså. Visserligen så står det om ett tusenårsrike. Men det blir något helt annat det. Men vi kan aldrig påverka och bygga något här på jorden. Det är han. Det är Jesus som bygger sin församling. Han är byggnadsherren. Och vi får bara vara redskap i hans hand. I hans hand, i hans händer. Och det tänkte jag att vi kan titta på nästa gång. Men i allt detta, det kan kanske framöver, om du tycker att det blir synligt, så det hänger ihop allt detta. Man kan ju inte särskilja det här, Jesus, Fadern, den helige ande, det går ju inte, utan allt hänger ju ihop, va? Jag skulle vilja avsluta i alla fall med Kolosserbrevet, och sen ska vi göra något annat. Men jag känner att Gud har lagt det här på mitt hjärta. Ibland blir det så här i många sammanhang att man läser en bibelvers och sen gör man en massa världsliga, mänskliga utläggningar kring den där versen, och så blir det inte Guds ord. Jag tror att Guds ord är, det är ju det som är kraften. Det är ju inte vårt, vad vi säger. Vi kan ju tala mycket som helst, det sa jag förra gången också. Att kraften är ju i Guds ord, va? Inte i vältalighet, inte i vishet, inte i teologiska utbildningar, inte i det ena, det andra, vem du är eller vad du har ärvt här på jorden. Allt det du är här på jorden har ingen som helst betydelse. Utan det är ju Guds kraft genom oss. Vi ska avsluta med att läsa detta. På tal om Guds rike då. Kolosserbrevet, det första kapitlet. Det här är underbart. Det handlar om dig och mig. Och det handlar om sonens rike. Sonens rike. Vers 13 och framåt. I kapitel 1. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Där är vi. Vi är i hans rike där han är konung. Så vi kan inte bygga något rike här på jorden för att han ska komma tillbaka. Nix pix, glöm det. I honom är vi friköpta. Lägg märke till, i honom, i Jesus, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han, Jesus, är den osynlige Gudens avbild, alltså Faderns avbild. Först född, före allt skapat. Det är han som bor i oss. Ty i honom, i vem? I Jesus skapades allt i himlen. Allt i himlen. Till och med där. Och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Fattar ni vilken Gud vi har? Det går ju inte att fatta. Man kan försöka. Han, Jesus, är till före vissa saker. Nej, han är till före allting. Allting. Och en del består genom honom. Nej. Allt består genom honom. Genom Jesus. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt, hör nu, att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Ah. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det går ju inte att förklara det. Hela fullheten, säger Thoralf Gilbrandt här. Jesus Kristus är allt det Gud är. Alltså allt det Fadern är. Detta är Jesu persons hemlighet. Och därför kallas han själv för Guds hemlighet. Står det i Kolosserbrevet 2:2. Så står det det. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet. Och Guds hemlighet är Kristus. Den stora hemligheten är Jesus Kristus. Hela gudomens fullhet bor i Jesus. Jesus är allt det Gud är. Han är inte bara en profet. Han är inte bara en människa som har levt för 2000 år sedan. Nej. Han är en levande Gud. Allt blev skapat genom honom. Ja. Amen. Och i honom lever du och jag. Och i honom har vi fått dö bort ifrån synden. Och skuld är betald. Golgata räddade våra liv. Och där fick vi dö bort ifrån oss själva. Med dopet. Och uppstå till liv med honom. Och nu lever inte längre jag, säger Paulus. Utan nu lever Kristus i mig. Och det är det jag vill se framöver sen. Att vi ska börja känna tryggheten. I Kristus, hur mörkt, hur mycket det än stormar där ute på havet när vi är i båten med Jesus. Det gör ingenting om det stormar där ute. Jag vill att vi ska se detta, för det är det som Paulus talar om mycket här. Att vi ska vara trygga i Jesus Kristus. Det han har gjort för oss finns ingen annan som kan göra. Och man kan inte göra mer än vad Jesus har gjort. Det räcker. Det är fullkomligt. Han har gett oss allt. Därför så behöver vi inte vara oroliga, känna fruktan. Utan allt är i namnet Jesus. Och det är den tryggheten vi som kristna idag behöver nå fram till. Och jag tror att det var den tryggheten som apostlarna hade. Det var en vinning för Paulus att få gå hem till Herren. Vi ska tala om det sen nästa gång. Det var en vinst för honom att få dö. För då får jag gå hem till Herren. Det dröjer ett tag innan du och jag tänker på det sättet kanske. Men så tänkte de. De var redan döda, korsfästa och begravda med Jesus. Men de hade uppstått till ett nytt liv och de visste vart de gick. De visste vart de var på väg. Och vi behöver nog släppa lite fokus på världen, vi som lever här nu. Vi behöver istället ha fokus på evigheten och på Jesus. Det är vårt rätta hem, säger Bibeln. Det är inte här vi ska bygga. Vi har byggt för djupt här. För vi ska inte vara kvar här så länge till. Utan vi ska flytta hem till Jesus. Och det är klart att det kanske är lättare att ha den förkunnelsen för någon som är äldre. Då tänker man, ja, det blir härligt att gå hem. Jag är trött och gammal och sjuk och svag. Men faktum är att man ska ha det i siktet ändå. Den dagen när Herren vill tar han hem oss. Det kan dröja många år. Och samtidigt så har vi ett uppdrag att fullfölja här. Och det tar vi nästa gång. Hoppas att ni inte känner er alldeles slut av all denna bibelläsning. Nej, men ordet får tala, det är bäst så, tycker jag. Amen.